Herre, till dig får jag komma precis som jag är. Där finns det en vidöppen dörr att kliva in i, en inbjudan till bön. Vi får komma som vi är, oavsett utgångspunkt. Att vända oss till Gud och be, det är den möjligheten som alla människor har. Och idag så ska vi fortsätta på det tema som vi har under januari. Vi började sista söndagen december, vi fortsätter nu. Att be med Paulus. Vi har ju lyft fram bön på olika sätt i januari, några år. Att be med Saltaren, att be med Jesus. I år, att be med Paulus. Om vi lyssnar till honom, han var ju en stor teolog men också en bedjare. Och i hans brev och texter så ber han. Vad kan vi lära av Paulus? Vad han ber om och hur han ber. Hur kan han få liksom inspirera oss och kittla dig under fötterna? Att du också får vara med och ta steg i bön. Och jag ska läsa vår text idag. Och jag tänker vi står upp tillsammans, så får du sträcka på dig och öppna ditt hjärta för Guds ord. Vi läser från Kolosserbrevet idag. Det fjärde kapitlet. För två söndagar sedan så läste vi inledningen. Idag läser vi sista kapitlet. Och lyssna, så här skriver Paulus. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Amen. Herre, så ber vi att du skulle tala också idag. Tack för bibeltexten som vi får läsa och lyssna till. Och så ber jag att vi skulle få uppfatta något av ett tilltal in i våra liv och vår situation. Amen. Varsågod och sitt. Att be, det handlar ju om att orientera sig emot Gud, mot Jesus. Och att vara kristen är just det, att orientera sig emot Jesus. Att söka sig nära honom, lyssna och lära av honom. Och det gör vi bland annat genom att be. Och Paulus, han säger, var uthålliga i bönen. Man skulle kunna översätta det som att se till att ha bönen nära till hands. Häng i. Fortsätt att be. Släpp inte taget. Och när ni gör det, håll då ögonen öppna i tacksägelse. Det är Paulus uppmaning. Vad kännetecknade de tidiga kristna? Ja, när vi läser om dem i apostlärningarna så står det att de höll ihop under ständig bön. Och de deltog troget i bönerna, läser vi. Och inte mindre än 30 gånger så berättar Lukas i apostlagärningarna om att de troende samlades för att be. Ibland tillsammans, ibland enskilt. Bön har i alla tider utgjort något kännetecknande. Någonting typiskt för kristna. Någonting angeläget. Var uthålliga i bönen. Och de orden får landa in hos oss i början på ett nytt år. Fortsätt gå bönens väg. Herre, till dig får jag komma precis som jag är. I ungdom, i ålderdom och allt däremellan. Herren får vi komma till. Och i den texten som vi läste nu så tänker jag att den har två delar. Den börjar med att Paulus, han undervisar om detta att tala med Gud om andra människor. Och sen säger han några ord också om hur vi kan tala med människor om Gud. Det är textens struktur och jag tänkte det får vara predikans struktur också. Det brukar ofta bli tydliga så. Några ord om detta att tala med Gud om de som finns i min närhet och kanske längre bort. Att be till Gud för andra. När vi läser Paulus brev så märker vi att han gör det här ganska ofta. Rent av väldigt ofta. Att han ber för andra människor. Och en australiensisk teolog, han säger att det här är ett anmärkningsvärd grej faktiskt. Hur mycket utrymme som Paulus avsätter till att skriva ner sina böner för andra. Kanske inte på rim, men det är bra det också. One of the remarkable characteristics of Paul's prayers is the large proportion of space devoted to praying for others. Nästan alla brev inleds med att Paulus ber. Ta Romarbrevet. Först och främst säger Paulus i kapitel 1, så tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Och nästan alla brev avslutas med bön. Romarbrevet avslutas med att Paulus, han ber, må hoppets Gud fylla er tro med glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Han börjar och ber, han slutar och ber. Det kan vara bra att börja en samling på det sättet. Han börjar sina brev, kanske han började sin dag på det sättet, vad vet jag. Men det är inte bara att han börjar och slutar. Det är också så att gång på gång så leder liksom hans utläggningar. Ja, det här är ju jättebra. Jag har verkligen lagt utkastet bak och fram. Det är tur att man har numrerat. Paulus gång på gång, hans utläggningar leder till att han börjar be. Om han talar om Guds godhet så leder det till att han börjar tacka Gud för det och be för sina mottagare. Ta Efesierbrevet där han utlägger i 3 kapitel allt det Gud har gjort för oss. Och han kan inte hålla inne med att han i kapitel 3 säger: därför böjer jag mina knän inför Fadern. Och jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Paulus, han ber gång på gång. Och man kan konstatera att för honom så är bön någonting mer än att vara i stilla meditation inför Gud. Kontemplation och tillbedjan är en självklar del, naturligtvis. Att vara i Guds närhet och fyllas av förundran och frid. Men bön handlar också om att be för andra. Och Paulus, han lever det. Och om vi vill be med honom så kommer vi att dras in i detta. Att också vi bjuds in att be. Och i sin fina bok om bön, När törsten möter källan, skriver Richard Foster så här: vi har ett ansvar inför Gud att be för dem som han låter komma i vår väg. Kan det vara så? Augustinus på 300-talet, kyrkofadern, sa att bön handlar om att vädja till Gud om det som är bäst för andra människor. Och det gör Paulus. Och kanske att vi också 2025 kan ta steg i att be på det sättet. Att bära varandra i bön är någonting som Bibeln och Paulus uppmuntrar oss till. Och då kan man fundera på, hur gör vi det? Den 29 december i predikan så nämnde jag något om att faktiskt det finns de som gör enkla bönelister och skriver upp, vad vill jag be för? Jag nämner inte mer om det idag. I sin bok om bön skriver Richard Foster om ett mer, kanske inte lika strukturerat men ändå fint sätt. Han skriver så här, lite högläsning hörni. Efter att ha bett för mina närmaste, säger Richard Foster, så väntar jag i tystnad. Tills människor eller sammanhang spontant stiger upp i mitt medvetande. Så bär jag fram dessa inför Gud under det att jag lyssnar efter ledning beträffande bönens innehåll. Jag säger det som verkar riktigast i full förvissning om att Gud både lyssnar och svarar. Efter bönen så kan jag be, efter bönen med ord kan jag dröja kvar en stund i stillhet för att anden ska kunna be genom mig med suckar utan ord. Och jag håller på med ett visst bönämne tills det förefaller avslutat. Ja. Några konkreta tips. En lite annan karaktär läste jag om i Dagen för ett litet tag sedan bara. Är du redo för att ta dig an en challenge för 2025? Challenge är typ som en läxa fast lite mer sådär flashigt uttryckt. En liten utmaning. Och då är det någon som heter Johan Eriksson. Och han skriver så här: under några veckor så har jag och min fru testat att be för en person varje dag under en vecka. I samförstånd med den personen som vi ber för. Och så berättar den här Johan att det har inte varit svårt att hitta personer att be för. Han skriver, det kan ju starta med ett samtal där någon delar något som han eller hon brottas med. Eller med vetskapen om att någon i vår närhet kämpar med någonting. Då säger han, frågar vi om vi får be för den personen under en vecka. Responsen har varit väldigt kärleksfull. Tänk om man skulle fråga någon, vad vill du att jag ska be för dig? Margareta, vad får jag be för dig? Va? Ska du be för mig? Jag vet inte vad jag skulle svara. Vad skulle du svara? Ja, men under 2025, säger den här Johan, så hoppas vi på att göra detta för 52 personer. Det vill säga en person per vecka. Vi vet inte om vi kommer lyckas, men vi vill prova. Så för 2025 så skriver han, fundera på om du varje vecka vill be för någon specifik person och sak. Och uppmuntra den personen genom att låta henne eller honom veta att du ber. Paulus bad för andra. Och det kan man göra på många olika sätt. Det här är ett. Du är fri att ta vilket steg du vill. Men tänk om vi skulle ta och prova att be med Paulus under 2025. Och också vi tar steg i att be med varandra och för andra. Paulus ber ofta och regelbundet för personer i hans närhet. Men så kliver han också själv fram och säger, be för mig. Be också för mig. Livet kan vara utmanande och Paulus stod inför stora utmaningar gång på gång. Och just därför så vänder han sig till sina vänner. Och vädjar till dem, be också för mig. Och jag tänker att här så kliver ju en god ledare fram och visar vägen. Han kliver själv fram och säger, be för mig. Öppet så bejakar han sitt behov av Gud, av Guds kraft, av Guds kärlek, av Guds frid. Paulus ber för andra, men så ber han också själv om förbön. Och det här är ingen engångshändelse. När du bläddrar igenom Paulus böner så gör han det här gång på gång. I Romarbrevet, jag uppmanar er att bistå mig. Hur då? Jo, genom att be till Gud för mig. I Efeserbrevet, be också för mig. Att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Andra Thessalonikerbrevet. Och så bröder, be för oss. När bad du någon be för dig? Det finns en välsignelse i att bejaka sitt behov av Gud och säga, vill du be för mig? Vi gjorde det med Alfa-gruppen igår. Och det var fantastiskt fint i det där vardagsrummet. Det kan vi göra varje söndag. Det finns förebedjare som gärna ber med mig och med dig. Bara vi frågar. Vad är det Paulus ber om? Det är lite märkligt. Han sitter fängslad. Men han ber inte först och främst om att bli fri. Utan han ber om vad då? Att Gud öppnar en dörr. Inte för honom först och främst. Utan för ordet. En öppen dörr. Öppna en dörr, Gud, för ordet. Vad menas med det? Och då tänker jag såklart. En öppen dörr, det innebär ett tillträde, att Paulus kan gå in i ett rum, ett sammanhang, att han får möjlighet och tillfälle att berätta för andra om tron. Be att jag får möjlighet och tillfälle. I Korintierbrevet skriver att här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter. Men en öppen dörr, tänker jag, kan också handla om att han ber om en mottaglighet för evangeliet. Att hjärtat ska vara öppna. Paulus vet att vi behöver mer än föreläsningar. Vi behöver också andliga erfarenheter. Båda och behövs. Andra kan berätta för mig om Jesus, men jag behöver också själv få erfara och möta honom. I Alfa-kursen så säger en av ledarna så här att vi kan aldrig förstå den kristna tron på djupet om inte den helige ande får upplysa våra ögon. Och kanske att Nicky Gamble är någonting på spåren där. Att Paulus också ber om en öppen dörr för ordet. En mottaglighet. Paulus var ju i Filippi. Och en av dem han mötte hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger. Och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta. Så att hon tog till sig det som Paulus sa. Paulus han talar med Gud och människor och ber för dem. Det får vi också göra. I den här texten vi läser idag så glider det här också sömlöst över i att Paulus säger några ord om detta. Att tala med människor runt omkring oss om Gud. Och det verkar som att Paulus känner sig utmanad av den uppgiften att berätta om Jesus. Eller predika hemligheten med Kristus. Mysteriet. Mysterion står det på grekiska. Det här budskapet är svindlande stort om Jesus. Vem han är, vad han har gjort och vad ska vi börja, vad ska vi säga? Orden är viktiga. Det finns någonting som behöver förmedlas. Och det tycks kunna gå att prata om Jesus på bättre och sämre vis. Det är därför som Paulus ber så här. Nej, nu är inte det med här. Jag ber att jag ska tala som jag bör. Vad ska vi säga? Och hur ska vi säga det? Och Paulus tycks ju vilja att både han och de troende i Kolosse ska tala om Jesus på ett bra sätt. Ett lämpligt sätt. Vi läser, var visa när ni möter de utomstående. Ta väl vara på varje tillfälle. Ett tal ska vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Var visa, klampa inte bara på. Relatera vänligt till alla. Men var inte så försiktig att ni tappar bort de tillfällen som ges. Ta vara på möjligheten. Paulus uppmanar oss att vara vänliga samtidigt som vi också behöver våga utmana. Det där behöver kombineras. Vad tror du? Vad tror du inte? Hur tänker du? Varför tänker du så? När vi i Korskyrkan drömmer om framtiden så har vi kommit fram till att det finns fem områden som är viktiga för oss som vi vill hålla högt och inte tappa bort. De kommande 5-10 åren så är det här vi drömmer om att få se utvecklas och blomstra. Och det är, ni kan det kanske, det handlar om att välkomna in, att växa i tro, om nära relationer, om nästa generation, om att sända ut. Och inför 2025 så har vi i församlingsledningen sagt att vi skulle vilja att vi på ett alldeles särskilt sätt fokuserar på det här med att växa i tro och att välkomna in. Välkomna människor till Jesus och också in i vår gemenskap. Hur kan vi i vår tid förmedla de goda nyheterna om Jesus till människor i Norrköping? Och har några av er hört om det här uttrycket att bygga en bro till tro? Jag tror att jag har nämnt det någon gång. Jag har snappat upp det här någonstans och tyckte det var ganska fint. Vi kan vara med och bygga en bro, hjälpa människor och varandra att knyta an till Gud. Och hur går det till att knyta an till Gud? Jo, men då kan ordet bro få vara en akronym där de första bokstäverna liksom förmedlar viktiga sanningar. Bet i bro kan handla om bön. Vilka människor har du i din närhet som inte känner Jesus eller som skulle behöva lära känna honom mer? Be för dem. Det andra handlar om relationer. Det är så vi växer som människor. Också i gemenskapen med Gud. Relationer. Och jag tror faktiskt att många Norrköpingsbor faktiskt är snubblande nära att ta emot Jesus. Men det här med kyrka känns avlägset. Men skulle någon bjuda med mig? Ja, men då skulle jag nog kunna tänka mig det. För frågorna finns där. Ungdomsbarometern spår att Jesus och frågor om honom kommer att trenda under 2025. Och kanske att du kan vara med och bjuda med någon på våran kurs att söka och finna livsmod. Relationer. Och sen var det där med orden också. Det finns någonting som behöver kommuniceras, uttryckas och berättas. Och nu ska jag avsluta min predikan med något som jag upptäckte i veckan. Jag har läst Bibeln i många år. Men i veckan såg jag någonting nytt i den text som vi har läst idag. Det verkar som att vi alla inte ska prata om tro på samma sätt. Jag tror att det är så. Texten som vi har läst verkar lyfta fram två olika sätt att tala om tro på. Paulus säger, vi kan predika och ni ska svara. Vi, det är ju Paulus och Timoteus som skriver, och kanske att det är hans medfånge Aristarkos. Vi läser om honom i avslutningsverserna. De är där tillsammans. Vi kan predika. Vi kan tala offentligt. Det är vår kallelse. Det har Gud gett oss. Be för oss. Vi kan predika. Ni ska svara. Ni, de troende i Kolosse. Att svara, tänker jag, visst är det lite annorlunda än att predika. Jag tänker att det är så. Det handlar om att leva med Jesus i vardagen och vara beredd att svara. Att ha goda samtal om tron när de dyker upp. Det kan alla göra. Alla ska kanske inte predika, men alla kan vara med och svara. Och goda samtal gör att alla växer. Så min bön i predikoförberedelserna blev att vi som församling både ska tala offentligt, men att vi också runt om i Norrköping ska vara med och initiera goda samtal om livet, om tro, om andlighet, om Jesus. Till vår och andras glädje. Det tänker jag är något som Paulus vill visa på. Tack Jesus att du talar in i våra liv om bön. Att du lockar och vägleder. Tacka till dig får vi komma precis som vi är. Och vägen går vidare tillsammans med dig. Amen.